Ja, hej och varmt välkommen ska du känna dig till tonerna av den gängen till podcasten Växtverk som görs med, av, på och i drivhuset i Karlstad.
Ja, och även av oss två. Kristoffer Gran heter jag.
Och jag heter Oskar Nyström och jag är programledare och du är mera som en sån sidekick kan man säga. Ja, men du, det är inget fel med det.
Du vill ju gärna tro det. Jag skulle vilja påstå att vi båda är programledare i det här, men...
Och för den som inte vet vad drivhuset är nu då och som undrar direkt så här, vad har jag hamnat? Ja, drivhuset hjälper dig som har en idé att förverkliga den. Kort och gott. Och vi ska lära dig lite grann om hur, i takt med det här avsnittet, ja, och alla andra avsnitt, vi har ju 10 stycken planerade nu i alla
precis
fall, vecklar ut sig, ja, framför dina öron.
Men det är ju inte bara vi två som kommer att lära er allt det här. För att vi...
Nej, för vi kan ju nästan ingenting.
Nej, vi sitter på extremt lite information om företagande och entreprenörskap. Men...
Direkt obegåvade skulle jag säga.
Men... Vi kommer varje avsnitt ha med oss 2 personer. En novis på området kan man säga. Eller en person som har startat ett företag ganska nyligen men ändå är på väg uppåt.
Och en veteran. Det kan vara en OS-medaljör. Det kan vara någon som har blivit miljonär eller någon som har lyckats med släppa massa böcker och sådär.
Ja.
Det är inte riktigt fallet i vårt första avsnitt här. För där ska vi prata med om kommunikation först och främst.
Ja.
Vi ska prata med Anders Thorén. Han är före detta kommunikationschef på Löfbergs Lilla. Det är alltså Karlstads kaffe.
Ja.
Och det godaste kaffet kan vi också tillägga, vi som är från Karlstad.
Givetvis.
Det är lite patriotiskt, jag tycker det.
Ja.
Han är numera också klubbchef på Hammarö golfklubb för han gillar att spela golf, kille.
Mm.
Vi kommer också prata med Pauline Grindvall. Hon är föreläsare och författare av bland annat Ta steget till eget. Det är en handbok, kille, för unga entreprenörer. Mm. Och nu också senast 101 entreprenörer. Det är en bok proppad med intervjuer. Gissa, kille, hur många intervjuer hon har gjort där.
Jag skulle gissa på 101 intervjuer.
Mm, precis, lika många som dalmatinerna.
Ja.
I den första.
Hon driver ju också webbshoppen My Perfect Day och ja, precis, tinyroom.se.
Omsätter 3 miljoner förra året.
Mm.
Och anställt sin första medarbetare.
Ja.
Kan det bli annat än härligt och intressant?
Nej, det kan ju inte det.
Det hade det kunnat bli, men det blev inte det i alla fall. Utan det blev härligt och intressant, det vet vi så här på.
Jo, men vi har koll på det. Och vi lovar dig att det kommer vara värt att lyssna på det här avsnittet. Och självklart även på alla de andra avsnitten som kommer senare under våren.
Mm, och där kan du förvänta dig både det ena och det andra, kan vi säga.
Absolut.
Det betyder egentligen ingenting att jag sa så.
Nej, men det kanske betyder... Nej, det betyder ingenting.
Men det man i alla fall kan räkna ut av det är att vi kommer ju så småningom att nå just ditt specifika område. Och egentligen alla våra avsnitt här och alla våra samtal handlar ju på något sätt om... Ja, det är ju olika bitar när man är entreprenör. Man kan ju inte bara sy.
Nej, exakt. Man måste ju ha lite
utav
allting.
För då kommer ingen köpa kläderna då, för ingen vet att de finns.
Nej, exakt.
Då är det bra att kunna lite kommunikation.
Mm.
Kan man tänka sig.
Nu går vi vidare till intervjun.
Det är egentligen jag som säger det eftersom att det är jag som är programledare. Nu börjar vi intervjun. Så kan du säga bra eller något. Du som är, säg bra där.
Det ligger så väldigt mycket i begreppet kommunikation. Och man jobbar med stora och små saker varje dag. Men där det egentligen handlar om väldigt mycket att skapa en gemensam syn på en sak eller en fråga eller kring en produkt.
Mm.
Men framförallt så är det, innebär det att man har väldigt roligt, tycker jag.
Ja, jag gillar att du gick på det direkt, hur det känns för dig att göra det. Sån är jag också, nämligen. Hur mycket när man jobbar är digitalt och hur mycket ansikte mot ansikte eller att prata liksom inför en grupp människor?
Kommunikation är ju ett tvåvägsredskap, så det handlar ju alltid om att möta människor på ett eller annat sätt. Sen så finns det olika sätt att göra det på idag och det går ju rasande fort med de alternativen som finns då. Men jag, för min del så, man träffar ju människor varje dag ansikte mot ansikte. Både nya och gamla bekantskaper och man möter ju människor i alla kanaler hela tiden.
Mm.
Mitt perspektiv på kommunikation nu är ju att jag har ju väldigt mycket kundkontakt som har väldigt mycket frågor och väldigt mycket funderingar. Och det gäller ju att snabbt kunna få ut den informationen till dem om det är leveranstider eller nya produkter eller varför jag inte fått mina varor eller vad det nu kan vara.
Mm.
Och just som det digitalt är ju för mig det enda sättet att nå många snabbt som man frågar.
Mm.
Och det märker ju också att det har ändrats bara sista åren att folk förväntar sig att få svar väldigt snabbt. Det räcker inte med så knappt ens en timme längre, utan har man ställt en fråga i sociala medier till exempel så förväntar man sig svar inom kanske 10 minuter eller någonting sånt. Så att det gäller att ha fungerande verktyg som att man kan kommunicera snabbt med sina följare eller kunder eller leverantör.
Du är en sån person som alltid svarar på sms och så, helt enkelt.
Ja, det skulle jag nog vilja säga. Jag har nog lite svårt att stänga av, kanske.
Och när man, den här boken, 101 unga entreprenörer.
Mm.
När vi har pratat med folk om den inför det här avsnittet.
Mm.
Då har alla vetat vilken det är. Och så, ja, den är så bra och så där. Hur har du nått ut med det budskapet, förutom att det är en bra bok? För någonstans måste man ju... Så här, även om jag skriver världens bästa bok nu, så kanske den bara ligger hemma i min hylla ifall inte jag berättar för någon att den boken...
Mm. Det som väl har funkat väldigt bra, det är ju att det faktiskt består av intervjuer med 101 unga entreprenörer. Och alla de 101 har ju blivit ambassadörer för boken, för alla intervjuade har ju berättat för alla de känner och spridit ut i sina kanaler. Framförallt på sociala medier till exempel då, att titta här, jag är med i den här boken, och kanske lagt upp en bild eller lagt upp en länk. Och de i sin tur har ju oftast väldigt många följare, så att den har ju spridit sig på det sättet. Väldigt bra. Och det är ju jättekul.
Så på samma sätt är ni ambassadörer för den här podcasten nu?
Ja, det
kan man säga. Vad smart ni tänkte.
Har jag förstått det rätt då?
Det visste du innan.
hur skiljer sig arbetssättet då från digitalt till det här, kan man säga, analoga mötet? Är det så man uttrycker sig? Ni som vet.
Det kan man säkert säga. En skillnad är väl det som Pauline är inne på med snabbheten. Att med de verktygen som kommer, att det skapar förutsättningar att vara väldigt, väldigt snabb. Och kanske förväntningar på att man ska vara också. Sen så är det också, det är fortfarande så tycker jag att som jobbar, min erfarenhet när jag har jobbat med kommunikation till exempel i förändringsprocesser. Att viss slags information och fördjupning passar bra i vissa kanaler. Och viss typ av information och passar bättre i andra. Så att det är ju... Jag tror inte man kan... Man behöver liksom kunna hela registret och använda det på ett smart sätt.
Mm, det finns ingen tydlig vattendelare där, utan det är verkligen...
Nej, jag tror det... Man kan liksom inte bara säga att jag ska bara göra det här. Utan du behöver träffa folk ansikte mot ansikte ibland. Du behöver skriva en lång, krånglig text som den du kommunicerar med får tid på sig att läsa och ta till sig. Och ibland så behövs det svar på 2 sekunder om det där paketet från Pauline som jag väntar på när det dyker upp.
Det kommer klockan 3. Mm. Då behöver man inte åka dit och säga det. Just det. Det är en sån tydlig.
Mm.
Men hur får man andra att prata om det man vill få ut då? För att det känns ju ofta som att man har en egen idé och vill få ut den. Men just det där att få någon annan att sprida informationen vidare. Liksom. Vad är det? Finns det några speciella faktorer man kan ta med liksom, för att göra det intressant att sprida vidare, förutom att göra personen delaktig i projektet?
Alla har väl fullt upp med sitt, kan man tänka.
Ja, men precis.
Men jag tror att för att man ska sprida någonting vidare, och då tänker jag främst kanske på sociala medier eller att man överhuvudtaget ska prata om det, om det är så att jag träffar dig på stan eller någonting, så måste man ju förstå vad det är. Att det, man liksom har ett begripligt budskap, oavsett om det är att jag har en ny produkt eller att Anders har någon nyhet inom sitt företag, så måste det vara begripligt, annars kan man inte sprida det vidare. Det tror jag.
Och sen måste du, det pratar man också mycket om det där, om relevans. Alltså att jag kan inte skrika och basunera ut sånt som är viktigt för mig, utan jag måste ju tänka efter, ja, så att mottagaren dels förstår vad det handlar om, men också att det är relevant för honom eller henne.
Mm.
Och prata om det utifrån det sättet då. Så att varför ska man lyssna på den här podden?
Precis.
Mm.
Men kan man säga att man måste kommunicera inkluderande? Så att man känner att ja, men jag fattar budskapet. Jag dels fattar budskapet, men jag är också med. Jag står bakom det här. För att man ska bli en ambassadör.
Ja.
Ja. Jo, men så tror jag absolut. För att sprida vidare någonting, så tror jag inte alltid man behöver stå bakom det, utan jag tror folk också kan sprida vidare sånt som de inte står bakom, för att alltså snarare visa på att det är dåligt också, så att man får ju det är väl inte enbart så kanske.
Har ni mycket erfarenhet av att prata inför folk?
Ja. Du har väl jättemycket, har du inte?
Jo, absolut, det har jag väl gjort.
Hur viktigt är det första intrycket då när man går upp på podiet?
Jo, men det är nog ganska viktigt. Alltså, folk är ganska snabba på att skapa sin bild av vad de har framför sig.
Håller du med där, Anders?
Det går jättefort, absolut. Det är det. Jag brukar testa det ibland när man, om det passar sig, så kan jag till exempel börja en föreläsning om kommunikation ibland genom att ställa frågor om mig själv. För att jag har en tes att allting kommunicerar. Att du pratar förut om vem, om man är kommunikatör eller inte, men idag är ju alla kommunikatörer. Du kan inte låta bli att kommunicera saker. Så att om jag ställer mig på och ska hålla ett föredrag för 10 personer och så börjar jag ställa frågor om vem jag är, fast de inte känner mig, så har de ganska snabbt en uppfattning om vad jag tycker om för mat, vad jag, hur jag tar mig till jobbet, hur mitt livsförhållande ser ut, vilken musik jag lyssnar på. Och ofta stämmer det ganska bra. Så att man...
Nej, minns det. Jag var på föreläsning när du gjorde det här.
Ja. Ja, precis. Du frågar publiken och så får man ropa ut.
Ja.
Ford Focus. Kör du, exempelvis. Fast det tror jag inte jag. Jag tror att du kör Volvo.
Ja, det gör jag inte. Vad lyssnar du på för musik då?
Du lyssnar på... Ja, men jag tror att Creedence går hem, eventuellt.
Så gammal är jag inte.
Nej, fast man är väl alltid och nosar på generationen bakom. Ja. Är inte det?
Ja.
Var jag nära?
Ja, det är ju... Jag är en Springsteen-kille, så det är väl gränslandet.
Ja, han är väl född ur det, på något sätt. Om man då vet hur viktigt det första intrycket är, blir ni nervösa med den vetskapen?
Ja, men det skulle jag säga att det kan bli lite grann. För att om man kommer in lite fel så där, så kan det är ju en ganska brant uppförsbacke att hämta upp det då.
Eller hur?
Kanske. Så. Men nervös, ja, jo, kanske.
Men hur ska man bli av med det då? Eller hur gör ni för att inte vara nervösa och bli bra på att tala inför...
Jag försöker i alla fall vara förberedd och veta vad det är jag ska säga. Och ha ett tydligt mål med. Om det är en föreläsning jag ska ha till exempel. Att jag vet att jag har bra material. Att jag har lite stödord vid sidan av om jag skulle tappa tråden. Och lite sådär. Att jag är bra förberedd.
Ja, för det är ett bra tips. Men det jag är ute efter lite, det är ifall ni har kommit över den här kullen där man... Eller jag inbillar mig att det är en kulle. Där man, om man till slut har pratat så här många gånger. Då börjar det säga, men nu kan jag det här. Men det känns för min del i alla fall som att även om jag kan det jättebra så kan det staka sig. Och tänk om jag får en total blackout. Och såna grejer. Jag tror att det finns jättemycket rädsla för det eftersom vi i Sverige inte är så utbildade på att prata inför andra människor. Vi har ju inte den här amerikanska kulturen exempelvis där man verkligen övar upp barnen. Nu ungar ska ni prata inför och ni ska sjunga inför farmor på jul och sådär. Det är mycket liksom...
Mm.
Har ni kommit över den kullen tror ni?
Jag brukar tänka att de man pratar till eller med är ju, om jag försöker ha en väldigt positiv bild av dem, att det är ju egentligen ganska snälla människor. Så om de vill ju inte mig någonting illa. Så att om jag, som Pauline säger, liksom förbereda sig och kanske till och med sätta första 3 meningarna ordagrant så att jag kommer in i det. Men sen inte vara rädd för... Det har jag gjort ibland, säger att idag är jag lite nervös. Ska ni veta, jag vet inte om det syns på mig. Och bara man har sagt det så blir man ju lite lugnare. Och publiken blir lite snällare för de vill att det ska gå bra. Vi vill ju alla att det ska bli en fin stund tillsammans.
Mm.
Så att...
De får lite närmare till skratt och sådär.
Ja, och liksom vill nästan hjälpa till lite. Att inte ska väl du vara nervös. Det här ska vi nog klara tillsammans.
Ja.
Men är det inte farligt att förbereda sig för mycket också? Om det inte går precis så som man har tänkt att det ska gå liksom.
Ja, men så man kan väl kanske inte skriva upp hela föreläsningen ordentligt på papper, utan jag brukar försöka ha alltså så här små så här programledarkort, sådana här cue-cards liksom, med punkter att när det är den här sliden eller den här passagen då ska jag prata om ungefär det här och sen prata fritt utifrån det. Och sen tappar jag tråden helt så kan jag liksom alltid slänga en blick på det och säga att ja men just det, då är det här ämnet jag skulle prata om. Sen tycker jag så att det är klart att man ska inte vara nervös att man mår dåligt. Men jag tycker nog att det är bra. Jag tycker oftast att jag presterar bättre om jag är lite nervös. Så på ett sunt sätt.
Sen är det ju som med allt annat. Vissa saker tänker man inte på det. Men att om jag ska bli duktig på att springa eller virka eller något så behöver jag ju träna på det. Och det är ju samma sak med att prata inför folk. Att det kan man ju också ha den inställningen att att varje gång man gör det är träningspass också. Mm. Det gör att jag kommer bli lite bättre på det nästa gång och nästa gång.
Även om jag är vidrigt nervös, helt enkelt. Man är inte så nervös ofta när man ska virka.
Det är så sällan jag gör det. Jag vet inte. Men det finns säkert någon som är det också.
Tror inte det? Hörrni, om vi stannar lite vid att prata med folk. Tycker ni det finns något samtalsämne som alltid funkar så här? För att det inte ska bli stelt stämningsmässigt.
Väder och vind.
Nivå. Hur är det med bilen, barnen?
Ja, vad skulle det kunna vara?
Det känns så tydligt då att man kanske... Att det är det man vill undvika just om man går direkt från bilen och...
Ja, jag tycker väl överhuvudtaget. Det beror på om du tänker att det är en helt ny person man träffar eller en... Någon...
En mingelsituation tänker jag i alla fall i min fantasi nu.
Jag försöker nog ofta att ställa frågor. Och få personen att... Alltså, vad det nu kan vara... Ja, ställa olika typer av frågor. Beroende på hur väl jag känner personen då. Men antingen...
Det finns ju en sak som de flesta tycker om att prata om, och det är sig själv.
Ja, precis.
Så att man, jag brukar också göra som du, Pallin. Ställa frågor och vara lite nyfiken.
Jag vet inte hur vi ses då, bara frågor. Alltså,
men vi är så artiga så vi svarar
också. Ja, precis.
Nej, men det får man ju ofta gång i samtal, genom att vara nyfiken och ställa frågor.
Mm. Ja, det är ju ett jättebra tips.
Ja.
Så jag tittar på dig som att du inte, Krille, ställer till många frågor till mig. Inte varför.
Men om man ska gå över till det här digitala då, som jag antar att ni jobbar väldigt mycket med det, och det blir ju mer och mer vanligt att man kommunicerar via digitala medier, känns det som. Hur ska man göra ett bra första intryck där?
I sin kommunikation?
Ja, men precis. För det första intrycket är viktigt ändå.
Mm.
Och man måste ju även få fram det digitalt i text som ser kanske grå och tråkig ut, eller med bild eller vad det än handlar om.
Ja, jag kan ju bara svara för min bransch så, men där märker jag att det är väldigt viktigt att det första intrycket är att man svarar snabbt. För att har man ställt en fråga så vill man ha svar för 10 minuter sedan, oftast. Och att man försöker svara så tydligt som möjligt, och att man att man öppnar upp för en dialog också om det är någonting som är oklart. Att man känner att man som kund då kan höra av sig igen, utan att vara tjatig till exempel.
Det tarvar ju att man har någon som en kund som vill mig något.
Mm.
Men om jag säger ska ut med... Vi kan väl bara ta ett exempel från våra egna liv då, Krille, för enkelhetens skull. Vi har ju en podcast, du och jag, förutom den här.
Mm.
Och i början så hade vi 0 lyssnare. Vi har ju ingenting att bygga det på. Vi är inte kändisar liksom.
Precis.
Så vi får inget gratis. Så hur gör vi för att bäst liksom kommunicera ut det här borde ni lyssna på? Och verkligen få folk att ta steget och öppna appen, trycka på avsnittet. Och jag tänker ta mig 40 minuter nu och lyssna på det här.
Då tror jag ni måste vara tydliga med och kunna svara mig och andra på varför ska jag lyssna på er.
Mm.
När ni, det kan vara en jäkligt jobbig fråga. Mm. Det är lätt att smita lite från att svara på den. Det kan ta en dag, det kan ta några veckor att komma på varför gör vi det här, eller varför ska någon vara intresserad av det här. Men om man tar sig den tiden och gör det, så då tror jag man har vunnit mycket. Mm. Då är det lättare för er att få mig att enkelt förstå det. Och att få mig att lyssna på det och berätta för andra om det.
Och där måste det också finnas olika nivåer, va? Men antingen så är det ett behov, jag behöver en säng för jag ska kunna sova. Köp min säng här, den är billig och skön dessutom. Eller kaffe, du blir pigg och det smakar gott. Men vi sysslar ju med, våran podcast är ju egentligen underhållning. Man skulle ju kunna koka ner det till att det är trams. Men att det är åtminstone, men att det är åtminstone kul på vägen.
Jag skulle säga, det låter som det handlar om det då. Att lyssna på det här så mår du gött en liten stund och skrattar lite. Och det är det nog många som vill.
Ja, vad skönt att du säger så. Vad glad.
Är ni roliga då?
Ja, det är vi faktiskt. Folk tycker ju det.
Ja.
Några i alla fall.
Har ni något? Vad heter podden då?
Den heter Hjälp. Mm. Jag vill inte göra smyger, för jag vet inte om vi får det. Men nu gjorde vi det i alla fall.
Ja, men jag var ju nyfiken.
Ja. Podcasten Hjälp, en frågepodd med mig, Oskar Nyström.
Och mig då, Kristoffer Gran.
Ja. Har ni något exempel på... när det har gått väldigt bra digitalt med marknadsföring så där, eller kommunikation från branschen, tänker jag.
Vi gjorde en jättebra grej för ett drygt år sedan på Löfbergs.
Det var, vi sponsrar ju ett litet hockeylag här i Karlstad som en del förknippar oss med.
Ja.
Och det gör man ju även på andra, i andra delar av landet och där man kanske ja, gillar andra hockeylag av någon anledning. Men det var en ICA-handlare i, utanför Skellefteå som han skojade till det lite och det var SM-finalen mellan Skellefteå och Färjestad och så skojade han till det lite och rensade kaffehyllan på vårt kaffe och lade in soptunna och skojade lite liksom att nu rensar vi bort det här kaffet under SM-finalen. Och det lade han ut en Facebook-inlägg om som spred sig jättesnabbt. Och det fick vi syn på efter en timme och, så här, och förstod ganska snabbt att det här är roligt. Det här kommer folk dela, det kommer sprida sig. Och ja, kan vi göra någonting? Kan vi kontra på något sätt så där vi också är lite roliga eller med glimt i ögat? Och, så att vi faktiskt kan få cred för det på något sätt. Och det gjorde vi. Så vi var jäkligt snabba och skrev ett öppet brev till den här killen från vår vd där, han liksom, där vi visade att ja, vi märker att du gillar hockey, det gör vi också, ja, vad kul det är. Så det var skitkul om du hade lust att komma ner till Karlstad och se en match ihop med oss, så ska vi bjuda på lite gott kaffe också och så vidare. Då. Och det publicerade vi som ett öppet brev och 30 minuter senare så toppade det både Expressen och Aftonbladet, det öppna brevet, och spred sig också. Vi har aldrig fått så stor spridning på någon nyhet inom Löfbergs. Och det bästa var att vi fick den där snubben och han var tvungen att åka bil i, tror det är 110 mil från Skellefteå till Karlstad. Det var straff nog. Men det blev jättebra. Men det var en sån grej där en sån grej går ju inte att planera eller förbereda på något sätt, utan man bara var vaken inför att ibland kommer det möjligheter och liksom ta vara på dem. Och det kan bli hur bra som helst.
Tänker ni allting ni ser som sådana möjligheter eller kommunikation? Liksom att hur kan jag med mitt företag ta vara på den här grejen? Liksom?
Ja, jag försöker göra det. Och det är inte alltid, det är inte ofta man hittar så bra grejer. Men man hittar... Nej, jag tycker ofta man hittar möjligheter. Och det handlar ju också om när man ser saker att kommentera eller... Tala om för folk att de har gjort bra grejer. Mm. Om man tycker det så är folk ofta bussiga tillbaka.
Men vilket underbart exempel. Det är ju otroligt många komponenter där man skulle kunna bena ut. Dels att det han gjorde inledningsvis, det var ju också kommunikation för att stärka sitt eget varumärke på ICA.
Ja.
Mm. Och sen den här att ha liksom spela på rådande sportslig klubb och laganda liksom. Och verkligen känna efter, ja men det här är vad folk bryr sig om nu. Nu är det fan med SM-final liksom. Mm. Men också möta det med värme istället för att gå på det här. Nu bränner vi något Skellefteå-relaterat här. Inte göra samma utan...
Ja, och det var ju kanske ryggmärgsreaktionen hos en del i min omgivning. Men ofta... Nej, är man glad och bussig så känner man ofta på det.
Anders, det finns ju annat kaffe också. Och Pauline, det finns ju andra böcker. Och e-handlar. Hur gör ni för att nå genom bruset? Och för att komma ut och just sticka ut och synas?
För mig handlar det mest, tycker jag. Men jag försöker ha en röd tråd genom det jag gör. Om jag tänker på min e-handel till exempel. Att jag vill att allting ska hänga ihop. I kommunikationen från liksom, att man går in i... shopparna och beställer till att man får sitt paket eller till att man svarar på ett mejl eller till att man ser oss i våra sociala flöden. Det är ganska stora. Och det tycker jag är viktigt att man får en helhet och sen hela tiden ger det lilla extra, vad det nu kan vara. Det kan vara små saker kan jag tycka i kombinationen som du pratade på något utföret just med. Som med boken när den kom och när vi skickade ut den till alla de här 101 så packade vi på förlaget in den med guld metallic bubbelkuvert. Och det gjorde att väldigt många mer än jag tror annars skulle liksom, om man kunde kommit in en liten brun papperspåse fota, titta här, fick ett guldkuvert idag med den här boken och här är uppsidan 62. Sådana där små saker som väl kanske inte är så märkvärdigt egentligen, eller som när jag skickar mina paket att jag lägger med en liten extra present som inte kostar mig särskilt mycket men som också gör att folk blir väldigt, väldigt glada för att de får en extra ballong eller paketsugrädd eller vad det nu kan vara.
Men man känner väl sig utvald då kanske som konsument?
På det är någonting man inte förväntar sig. Precis. Också. Och då tror jag att man också blir mer benägen kanske att dela med sig av det.
Man vill förknippas med det på något sätt. Det är därför man lägger ut det i alla fall, tänker jag.
Ja, precis.
Färgen guld.
Ja, precis. I alla fall att det är någonting som är, sticker ut och syns i posthögen kanske. Att man tycker att det är lite extra.
Ja. Häftigt med guld. Vi började sälja ett iskaffe i tidigare år som i en cylinderformad kartongburk som är guldfärgad. Och det är liksom, Löfbergs har funnits i 100 år. Jag har inte haft mobil i alla år, men den här produkten är så otroligt fotograferad. Den är så Instagramvänlig. Mm. Så det har spridit sig enormt mycket. Och det tror jag handlar mycket om, det kan vara en sån grej, hur en sak ser ut. Liksom, att folk vill tycka det är skitsnyggt och vill dela med det. Jag tror det handlar mycket om det som Pauline säger, men sen också att för att sticka ut och så måste du bestämma dig, våga begränsa dig lite, vilka det är jag ska prata med. Och inte försöka prata med hela Sverige på en gång om man ska prata kaffe.
Mm.
Utan bestämma sig för att nu ska vi prata med, nu är det viktigt för oss att nå de som är mellan 30 och 40 år och bor i storstad. Och då måste vi prata på det här sättet i de här kanalerna. Så kommer de inse att det inte finns något annat kaffemärke.
Men vet du då hur man ska prata med dem?
Ja.
Hur vet man det då, målgruppsmässigt?
Ja, men det finns ju väldigt många som är duktiga på och kan hjälpa till med.
Vilka är de människorna? För jag tycker alltid man får det. Ja, men det finns det alltid en grupp som gör det. Ett hemligt sällskap. Som
Nej, men det är ju inte hemligt. Du gör ju som, det handlar ju återigen om att vara nyfiken. Så att det finns ju företag som går ut och frågar stockholmare vad som är viktigt för dem.
Mm.
Och så kan man vrida budskapen åt de hållen då. Och på samma sätt du kan få, där finns det ju, ja, via Facebook till exempel, där du kan annonsera och styra väldigt bra med hjälp av ålder och geografi och 1000 parametrar. Så att det blir ju enklare och enklare på något sätt och verkligen pinpointa de man tycker att man vill nå.
Mm.
Det som jag tänker på viktigt som min bransch, det är att kommunicera sånt som är intressant för folk är ganska mätta på såna här liksom kom och köp budskap, att lägga upp en bild på en ballong och står det ballonger till 9 kronor, kom och köp i princip. Det är inte så intressant, utan man vill kanske mer ha inspiration. Att titta här, sätter vi en pappstrut under ballongen så ser den ut som en glass. Så här kan du göra, och förresten vi har ballonger i våran shop, lite sådär. Att man faktiskt mer delar med sig av lite inspiration. Då blir det intressant för folk att faktiskt följa oss. För att det inte bara är produkt, utan att man har något innehåll också som är intressant.
Mm. Jag tänker på, om vi stannar lite vid det här hockeylaget från Karlstad.
Mm.
som var lila förr,
men
som nu är mörkgröna eller svarta eller vita?
Grön och vita. Mm.
Gröna på hemmaplan, vita på bortaplan.
Har det att göra med att kaffet ska sälja i hela Sverige? Att de inte är lila längre som kaffet?
Det var ju några år sedan man gjorde det skiftet, men jag tror att det handlade om att Löfbergs har ju faktiskt varumärkesskyddat den lila färgen. Så det var liksom att stärka greppet om den färgen. Och Färjestad är ju också ett väldigt starkt varumärke.
Mm.
Men det handlade nog väldigt mycket om att Löfbergs var angelägna om att när man ser lila så ska man tänka på kaffe och Löfbergs och inte på ett hockeylag. Först och främst.
Mm. Jag tänker också på reklamens effekt. Det känns som att reklam, om man tittar genom åren så där, har blivit mycket mindre rakt på. Köp den här så blir du framgångsrik eller sådär. Eller köp den här så blir du snygg. Att det alltid spelar på andra grejer nu. Har det att göra med att vi som konsumenter mer och mer vänjer oss vid reklam och hur reklamen funkar och att vi vill vända oss lite emot den liksom. Inte känna oss köpta. Måste man gå andra vägar?
Ja, jag tror att det handlar för många företag som att bygga varumärken. Man bygger starka varumärken istället för där som jag sa förut att här är den här muggen, kom och köp den. Man vill nog snarare bygga ett starkt varumärke så att man själv som konsument känner att man vill vara en del av det företaget. Precis. Eller en del av den. Att man vill dricka Löfbergs kaffe till exempel för att man vill vara en del av det företaget och dess värderingar och sådär.
Det tror jag också. Och då handlar det återigen om att vara relevant och intressant för kunder eller målgrupper.
Men säg, om vi skulle göra en reklam nu för vår podcast Hjälp, du och jag, Krille. Hur tror ni det skulle funka om vi verkligen gick super, super full reklam, klassisk, du blir snygg, du blir smart, du kommer ha kul.
Oj vad du kommer skratta.
Ja, som en riktig, kom ner till vår bilfirma reklam. Det skulle nästan kunna slå, bara för att folk, det måste ju vara någon sorts glimten i ögat. Men tror ni på den idén att det skulle kunna...
Ja, men har ni muskler att göra det, så det är klart att ni skulle öka kännedom och få fler att prova. Men sen måste ju produkten vara bra.
Och precis, man måste leva upp till det också. Om man...
Men det är roligt också då om man kommer till produkten och säger att det är bara något annat liksom.
Det kanske funkar för oss där, men det funkar inte om man vill sälja typ kaffe.
Om du vill ha mat på bordet.
Att man lurar folk att det är något annat och sen när de kommer så är det kaffe.
Men det är det som är problemet. Man vill alltid vara så alternativ och man tycker det är härligt när det är luddigt. Men det är bara för att vi förstår att det är luddigt. Vi är med på det. Men de här stackarna som får budskapet till sig, för de blir det bara luddigt. De är inte med på det här bakom.
Är det de ni vill prata med då?
Sammanfattat.
Har ni blivit immuna mot reklam, tror ni?
Ni ser ju reklam hela tiden, antar jag. Och som sagt, ni ser ju allting som reklam också, på något vis. Att ni...
Om ni ser dessutom bakom kulisserna.
Ja.
Jag är absolut inte immun. Jag älskar reklam. Det är skitkul och är helt övertygad om att jag påverkas mycket mer än jag någonsin kan tro.
Det tror jag också.
Men du byter inte kanal alltså, när reklamen kommer på tv och sådär.
Då blir du glad.
Ja, jag tycker det är jättekul och det är ju man blir glad när man ser en bra reklamfilm och man blir ju, det är ju kul att se dåliga reklamfilmer också. Jag tycker det är skitkul.
Men du köper, min tandläkare rekommenderar den här. Ja, vad bra. Alltså drar du, då ska jag.
Nej, men den, man blir ju så nyfiken när man ser den, för den har jag sett i 20 år. Mm. Och blir som hur, vem, nej, varför? De står ju still. De måste göra något. Varför gör de inget? Vem eller, är det som sitter och sover?
Eller så är tandläkarna bara hycklare och rekommenderar alla tandkrämer helt enkelt. Det känns som att det är alltid 4 av 5 typ som rekommenderar den här tandkrämen.
Ja. Ja, men jag såg någon tandkrämsreklam förra veckan som jag såg, som allvarligt som jag såg för 10 år sedan.
Ja, exakt samma. Men de
jag blev tokig.
Ja. De behöver en ny byrå.
Och de här tandkrämsreklamerna där de står liksom i ett köpcentrum och så får folk borsta sina tänder och titta i någon sorts
UV. Skammer, ja precis. Ja,
den har det hänt? Har folk gått med på det? Ja, visst.
Ja.
För då kommer jag vara på tv 10 år sedan. Stå där.
Precis.
Med mina gröna tänder som lyser i mörkret.
Men ni skriver inte under på att reklam tappar sin effekt?
Reklam ser ju helt annorlunda ut idag än vad det, alltså reklam och marknadsföring än vad det gjorde för 50 år sedan. Alltså om ni har sett på Mad Men och när de sitter och dricker whisky och röker cigarr och gör snygga printannonser. Men idag handlar det ju, idag är marknadsföring så mycket mer.
Mm.
Så att det är väldigt annorlunda, men det är ju förmodligen viktigare än någonsin.
Och kunder, man exponerar sig för väldigt mycket reklam hela tiden också, så kraven höjs väl lite också, kan man säga. Kunden sätter agenda lite mer, tror jag.
Ja, och den känslan har jag också verkligen fått. För jag tittar också på Mad Men, fantastisk serie ju.
Mm.
Och så kan man nästan bli lite sugen på att jobba i reklambranschen, för det verkar så mysigt. Och få vara dagfull och säga till någon bra artist, nu kommer jag inte på det svenska ordet. Art director. Precis. Är det svenska ordet? Ja. att
nu säger på ren svenska.
Nu ska du göra det här och sen så bra så kommer det en snygg print. Men det känns ju så himla himla komplicerat idag att, ja, men vi måste tänka på att det ska kommunicera med det här, det ska kommunicera till rätt målgrupp. Det ska ut i sociala flöden och folk ska också bli ambassadörer för det här. Så du har varit inne mycket på, Pauline, i dina exempel på framgångsrik marknadsföring. Hur lär man sig allting? Det känns, jag blir helt snurrig bara jag tänker på det. Det känns att man behöver nästan en whiteboard full med, för en enda kampanj, full med information.
Mm. Alltså, det är inte tricket att inte krångla till det så mycket. Att, vi pratade om förut att nummer ett är att du måste göra bra saker och sen ska du berätta om det. Och du kan berätta om det på 100 olika sätt idag. Och det finns förmodligen 90 som är rätt eller som funkar. Så att man får nog träna och prova sig fram.
Det som jag tänker är lite skillnad nu också, det är att man får en helt annan typ den direkt feedback från kunderna. Alltså, förr då, om du ritade upp en printannons eller vet, då visste du inte så mycket om vad folk tyckte om det egentligen. Nu kan du få feedback 2 sekunder efter att du har publicerat någonting. Att få liksom en känsla av, är det här bra, är det här dåligt, förstå folk.
Mm. Ja.
Så man har ju liksom en mer så dialog nu, känns det som vad man hade förr.
Men det känns det också lätt att hamna i den här björnfällan där. Oj, nu blev det lite snett här. Det blev inte vad vi hade tänkt oss. Jag vet inte om paradisasken är ett bra exempel på. Först gick det ju snett, men i slutändan blev det bra för dem på något sätt. Vad var det som hände där egentligen? De bytte ut
trillingnäten som försvann.
Ja, trillingnäten som försvann.
Det är en bra bok. Fick ju mycket PR i alla fall. Jag vet inte om det var det här.
Ja.
Ja, det är ju ett sätt att nå in i framtiden kanske. Jag vet inte. Men vad är det som vad kommer det finnas för förändringar då, liksom framöver? Vad tror ni kommer vara det nya sättet? Eller vad finns det för framtid för reklambranschen? Liksom? Hur ska man nå ut om, kanske inte 50 år då, det kanske är lite långt att blicka framåt, men säg 5 eller 10 år då?
Ja, det.
Du måste vara ännu mer, det är ju ingen tvekan om att det kommer vara mer digitalt och rörligt, att våra mobiler eller den apparat som eventuellt ersätter den kommer vara huvudspåret. Och sen måste man bli ännu mer relevant och generös mot sin omgivning. Jag tror jag måste känna att de varumärken och leverantörer som jag ska ha, jag har en relation med dem. De måste vara, det är min familj, de måste vara superbussiga mot mig. De måste skicka med ett extra paket sugrör ibland eller bjuda mig på det här skitbra receptet som gör att jag kan imponera på mina kompisar på fredag kväll eller så mycket mer, ja, mycket, mycket mer målgruppen eller de jag ska prata med i fokus än att skryta om mig själv.
Alltså att de som är målgruppen ska känna sig som en del av företaget då egentligen?
Ja.
Det här med att stå för företagets värderingar. Och.
Ja. Och det är ju sån grej som är, i vår bransch just nu så är det ju liksom hållbarhet. Att man tar ansvar för människor och miljö. Det är superviktigt. Och det måste vi bli ännu duktigare på att berätta om. Och det vet vi att det finns många som köper vårt kaffe för att vi är duktiga på det.
Mm.
Det är liksom det viktigaste. Att vi är riktigt schyssta mot kaffebönder. Och att vi försöker producera kaffe utan att påverka klimatet och så vidare.
Mm.
Och det, så återigen, där måste vi göra massa bra saker. Vi måste berätta om det och förklara för konsumenten att här kan du göra skillnad. Liksom. Det här kan du bidra.
Jag tror som Anders säger också att kommunikationen kommer bara bli mer och mer och mer digital. Det är färre och färre som kommer lyfta på luren för att få ett svar. Men samtidigt så måste den digitala relationen bli mer personlig. Mm. Också att det känns som det personliga mötet fast det är digitalt.
Mm. Ja, just det. Och det ser man att YouTube, de framgångsrika YouTube-kändisar är jättebra på. Att de har ett namn till och med för sina fans. Som de säger i början och slutet av varje avsnitt. Typ han PewDiePie, svenska, han som äger internet. Som säger, become a bro, står det ju. Och så knappt ner till prenumerera. become a bro. Ja, det kanske man, jag kanske ska bli
familj.
En bro.
Mm. Mm. Mm.
Hur viktigt tror ni det är med... Det känns som att vi tjatar verkligen på er. Bara, vad tror ni om det här då? Men det är ju vårt jobb också. Det är, ja. Så det är det vi har en märklig det. Känsla att ha när man intervjuar någon. Men hur viktigt tror ni det är med så här korta, kondenserade budskap? Jag tänker på 15, alltså reklamen på YouTube som går att trycka bort efter 5 sekunder. Mm. Den måste ju på 5 sekunder tala till mig så att jag vill stanna.
Mm.
Mm.
Kärnfulla budskap på något sätt.
Nej, men det är jätteviktigt och det känner väl ofta det syftet, också det syftet som Pauline var inne på tidigare, liksom att vara lätt att förstå. Man får inte vara för krånglig. Så du måste... Ja, den där hisspitchen.
Mm, ja, precis. Viktigare. Exakt.
Jag fick en idé till en Löfbergs reklam här.
Berätta.
Spännande.
Ja, men jag tänker, om man öppnar ett YouTube-klipp och så möts man av en Löfbergs reklam innan. För att jag inte ska vilja klicka förbi så skulle det kanske vara en kaffebonde. Och så att det är någon som säger den här kaffebonden öde ligger i dina händer. Eller något sånt. Ditt val är skillnad. Alltså, och så verkligen en jättefin bild på ett kaffefält. Och han där, eller hon. Och sen så, jaha, men kanske jag stannar lite då. Bara höra vad de har att säga.
Mm.
Ja, det kan ju få mig där.
Jag suger på den.
Får den här.
Tack. Han vrider sig i bondor här i soffan. Vilken dålig idé
du, det var. Och du kille har aldrig kollat på mig så mycket som, vad håller du på?
Vi sitter där med 2 experter och du försöker pitcha någon jättekonstig
idé. Som heter, idé. What is to be gained? Ja. Vad kommer jag känna? Ja.
Vad pekar ut mig som YouTube-användare, som världens härskare, som bara, det är ditt fel om den här bonden försvinner. Klicka inte på att hoppa över annonsen, för då är det kört.
Hörrni, vi har inga fler frågor. Har ni någonting som ni tycker vi har glömt att fråga om?
Nej.
Nej, jag ska fundera på vad det är. Nej.
Har ni något som ni generellt vill rekommendera så där annars?
Jag är fortfarande nyfiken på varför jag ska lyssna på er podd.
Ja, för att du kommer att få ha trevligt en stund.
Mm.
Vi kom ju fram till det förut. Mm. Lyssnade du inte? Du kommer få ha kul.
Ja. Det var jag som kom fram till det.
Nej då.
Och det gjorde du bra också. Mm.
Ja.
Hörrni, tusen tack för att ni kom hit.
Tack själv.
Tack.
Ja, det var det, Krille. Det var kul.
Ja.
Roligt för dig att få vara med.
Nej, men ge dig nu.
Nästa vecka blir det ordning och reda på ekonomin med Lars Wingefors och Erik Steiner.
Ja, de har koll på vart de har sina slantar.
Mm, de undrar har om Lars...
Ja, det har de. Undrar om Lars har köpt sin klocka som han hade spanat på.
Ja, han hade varit och tittat på en klocka i ett år.
Mm.
Han berättade också att han hade blivit nyrik snabbt.
Mm. Inte just då, då, men tidigare i sin karriär.
Ja, det var då det.
Mm.
Men berättade han hur det var. Att leva loppan i tidiga 20-årsåldern.
Precis, så om ni vill höra mer om det och ja, men kanske själva få drömma er bort i att bli just nyrika. Så tune in.
Ja, tune in på måndag hörni.
Mm.
Tune in, ska vi bara säga det.
Tune
det.
In.
Till Växtverk, en podcast som görs av, med, på och i drivhuset av mig, Oskar Nyström. Med mig, Oskar Nyström kanske jag ska säga.
Ja, och med mig, Kristoffer Gran.
Ja, det är det. Du är också med.
Jag är ju det.
Hej då.
Hej då.